En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Det är klart att det här är ingen fråga som man fortfarande debatterar, och det är inte helt självklart. Vi vet ju också att ganska nyligen, för bara några år sedan, så var det en stor debatt i USA där man plockade bort såna här monument faktiskt från inbördeskriget. Och det som ju då provocerar många är ju just detta att man hyllar fortfarande den här, så att säga. Och att det finns en mytbildning kring att det fortfarande finns en lost cause. Som också i vissa kretsar har att göra med den vita överhögheten, men att det också kanske mer handlar om möjligheten att själva få bestämma, att det var därför man slogs.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkommen till Militärhistoria-podden. Det här är Martin Hårdstedt i mitt bibliotek.
Och det här är Peter Bennesved.
I samma bibliotek?
Ja, i samma bibliotek.
I Tabastehus.
Yes.
Hemmen, Lena. Andra delen av amerikanska inbördeskriget. Vi avrundade egentligen ganska dramatiskt sydstaternas Lees nederlag vid Gettysburg. Är det vändningen? Kan vi börja med att fundera kring?
Ja, så normalt sett så verkar det vara det som man skriver i alla fall i historisk skrivning, att det här är liksom vändningen. Men framförallt så tycker jag, som jag pratar om i det avsnittet också, att genom att man etablerar sig och egentligen klyver sydstaterna i två delar här, så har man liksom förstört en hel del av deras möjligheter att återbygga sina arméer och få resurser.
Så det kan man ju säga nu då, att det är ett krympt sydstaterna, men som fortfarande är ett stort territorium. Och man kan ju säga då att i väster går liksom gränsen då längs Mississippifloden. Så att de västra delarna av det som är sydstaterna, de har man då ingen kontakt med längre. Också en sjöblockad av sydstaternas handel.
Vi har slarvat lite med den, Martin, känner jag.
Vi
har inte diskuterat vatten, liksom havet.
Nej, det har vi inte gjort. Men man kan ju nämna här att det som har störst betydelse är just det vi nämnde nu. Att det är en handelsblockad, att man har svårt att få in både förnödenheter och vapen. Det är ju också så att det utkämpas en del sjöstrider som ändå på något sätt inte har så stor betydelse. Och sjöstriderna, de utkämpas antingen därför att man vill försöka bryta den här handelsblockaden, eller att det är helt enkelt så att man försvarar flodmynningar där nordstaterna försöker gå in.
Och kanske man har kanonbåtar också inne i de här floderna, som vi såg med Vicksburg och lite sådana. Man använder sig av de här ångbåtarna som är som slags kanonbåtar för att bestyka.
Liksom. Och på Mississippifloden också en del. Och det kan man väl nämna, att det här mest kanske berömda då, slaget på Hampton Roads.
Ja. Men alltså, vi får återkomma till det lite senare.
Det kan vi kanske, vi kan ta det lite senare. Men vi kan nämna det bara. Men situationen är den att Lees armén är på reträtt söderut. Och det som väl nu äger rum, när vi kommer in då 1864, när så att säga kriget på allvar sätter igång då igen på våren, den är ju att jag uppfattar att nordstaterna nu har på allvar en strategisk plan för hur man faktiskt ska besegra sydstaterna. Jag upplever också att man inser, eller man är frustrerad, kan man säga så. Man är frustrerad över att sydstaterna inte ger upp efter de här militära nederlagen. Utan nu kan man väl säga att det kommer in en ingrediens, och där kan vi värdera lite sen kanske så småningom. Men att man uppfattar att nu måste man gå hårdare fram. Och du nämnde ju begreppet totalt krig. Och det är väl någonting som kommer nu här. Att nu tänker man sig ju att nu måste vi verkligen slå även mot den civila delen av det sydstatssamhället.
Vi har också ett val 1864.
Just det.
Som ställer saker lite på sin spets också.
I nordstat.
Ja. Ja. Så att jag kan inte säga så mycket mer, men det verkar ju så angeläget för Lincoln i alla fall.
Ja, det är det ju. Han måste visa så att säga.
Är det inte hans överbefälhavare, McClellan, som också utmanar honom?
Jo, så är det.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Grant har vid den här tiden nu blivit befälhavare i öster Sverige. Och sen bestämmer man sig nu för en strategi där vi gör ett försök att klyva sydstaterna nu liksom horisontellt, om man säger så. Avskära egentligen de södra delarna av sydstaterna från den del där Richmond ligger egentligen.
Mm.
Ja, Virginia-området. Och den här uppgiften ges ju då till den här generalen Sherman. Och med 100 000 man då får han i uppgift helt enkelt att marschera ner. Vad blir det? Sydöst genom sydstaterna.
Ja, precis. Det var så. Ner genom Georgia, ner till Savannah. Det föregår ju också, man kan säga att det startar ju Chattanooga här. Och där finns en kommunikationshubb som man måste ta först. Det första steget är att ta över den där. Och sen bestämmer man sig för att också ta Atlanta som ligger ett steg in här.
Mm. Som är en stor och betydelsefull stad. Ja. En av de få egentligen industricentren förutom Exakt. Richmond och Petersburg som ligger
norr. Skillnaden då mellan Atlanta och det som den här March to the Sea som han sen gör från Atlanta. Det är att Atlanta sker ju fortfarande med hela logistiklinjer. Han har ändå någon slags kontakt här. Men det som han får i uppgift att göra sen, eller som han själv, det är han själv som föreslår det, att han ska ta sig ner till Savannah, det gör han utan någon logistikunderstöd. Och det här har ju diskuterats då en väldig massa. Och det är ju, en del säger att det här är sista gången som man ser den här typen av krigföring.
Ja, man
lever av landet så att säga.
Ja.
Foraging liberally, som Precis. Han själv uttalar i en order. Så jag vet inte riktigt, och jag tyckte när jag läste det första gången här nu så kände jag så här, nej men undrar om det där stämmer verkligen, kan man göra en sån distinktion här? Är det verkligen sista gången som man har den här typen av nästan medeltida? Alltså jag tycker vi har sett många exempel på där man lever på civilbefolkningen.
Senare, ja. Så, och det här är ju liksom logistikhistoria. Det finns ju en israelisk historiker som heter Martin von Krefeld som liksom har pionjärer när det gäller att lyfta de här logistikfrågorna. Han pekar ju på att det här sker ju flera tillfällen i historien sen. Till exempel under manslaget, eller det som föregår manslaget under första världskriget. Det finns de här inslagen även i krigen mellan Preussen och Frankrike 1870-71. Att det finns tillfällen där trupperna inte alls får den här tillförseln. För det är det vi pratar om nu, att man menar liksom att det som skulle då skilja det här från senare tider, det är att man då kan föra fram alla förnödenheter man behöver. Det kanske gäller ammunition. Nu är det så att ammunitionstillgång blir ju inget problem egentligen för oss i första världskriget. Men jag skulle ju vilja frågasätta det här.
Ja, jag tänker på Barbarossa, liksom. Ja. Den östfronten. Det är ju inte så att man på något vis var helt...
Nej,
man försökte ju med de här luftbroarna, ja. Men jag har svårt
Nej.
Att se
så att, det. Så att vi kan väl ifrågasätta det. Men det intressanta är som du säger att det är liksom i två hopp här.
Mm.
Och här är ju också en annan fråga. Är nu det här ett systematiskt, medvetet slag mot civilbefolkningen?
Ja, exakt. Och det tycker jag... Jag håller inte med om det. Jag har sett flera uttalanden här nere i litteraturen där man säger att det här är liksom att Sherman försöker straffa civilbefolkningen, försöker få dem att ge med sig. Det finns ju ett korn av sanning i det förstås, för att man har ju, som vi sa i förra avsnittet, så har man ju insett det här att vi kan inte bara vinna det här kriget genom militärtaktiska segrar eller strategiska segrar, utan vi måste också vinna det med politiken. Vi måste också få med sig civilbefolkningen. Så det finns ju som komponent av
ekonomiskt också.
Ja, och liksom förstöra den ekonomiska basen. Så klart att det finns någonting, men jag upplever inte att Shermans taktik verkar vara, när jag läste igenom hans order här, upplever inte som att det handlar nödvändigtvis om att straffa dem. Däremot är det intressant att han säger att det finns en distinktion här. Okej, vi får plocka vad vi behöver.
Ja.
Vi ska hålla oss till de rika.
Mm.
För det är de som, de som är hostile.
Men Robin Hood där?
Ja, lite. Men han försöker så här, sen i praktiken kan jag tänka mig att det där spelar nog ingen roll. Va? För desperata soldater, de tar nog vad de behöver. Oavsett om den här personen de möter är väl beställd eller inte. Men det finns ju en sån komponent. Så där får man vara försiktig. Och det är klart att ur ett sydstatsperspektiv så har han ju blivit den stora djävulen egentligen. Med sitt sätt. Och det finns mycket, mycket skildringar från människor som bor i de här områdena eller som bodde där och som berättar om hur det går till. Det är ju en ganska enorm, va? Det är som en brandgata. 48 kilometer, 480 kilometer. 48 mil bara, rakt ner mot havet. Där de i princip skövlar allting.
De bränner ju Atlanten.
Ja, de bränner broar, de förstör kvarnar, industrier, allt vad de kommer åt, va? Hela städer. Det här börjar ju redan i Atlanta egentligen, att man beordrar att man ska utrymma staden. Helt, och den här borgmästaren då, det finns en berömd ordväxling här mellan borgmästaren och Sherman, han diskuterar det här. Och han säger att det här är ju kriget, helvete. Det är bara så som det är. Och det är någon rent taktiska fördelar han vill ha, det är att han vill helt enkelt kunna stoppa in alla sina soldater i staden utan att behöva oroa sig för fientliga medborgare. Och det, så det finns ju liksom en slags militär logik i det förstås. Samtidigt så när han väl kommer fram till Savannah, för det går ganska bra det här. De rör sig ner i två kolumner och åker ner och skapar som en enorm brandgata och säger så att det var extremt effektivt för att förstöra sydstaternas ekonomi. Men när han väl kommer fram till Savannah verkar han vara ganska mild med sin behandling.
Mm. Han når ju dit precis några dagar före julafton.
Ja, och skickat brev.
864, ja precis. Ja.
Men däremot så tycks det ha varit betydligt brutalare i nästa steg när han då vänder norrut mot South Carolina.
Ja, för att samverka med Grant för att knäcka Lee. Men en sak som jag ändå skulle lägga till att det ändå är intressant att det finns nu här en ny ingrediens. Det finns ju en militärhistoriker som kanske bitvis är lite omstrid med den här J.F.C. Fuller. Fuller. Han menar ju här att här liksom överförs på något sätt nu som makten eller beslutet att sluta fred till civilbefolkningen, därför att man helt enkelt nu då terroriserar civilbefolkningen så starkt så att den ska tala om för ledarna att nu är det dags att ge upp. Och det är ett intressant ingrediens. Så, sen vet jag inte hur långt vi ska gå här. Man kan ju tänka sig nu då att det här är samma nu då strategi som terrorbombning av tyska städer under andra världskriget utan att gå för långt. Men det är någonting som är intressant här. Och lite ungefär så här, att jag menar, om de nu vill ha fred så får de se till att ledarskapet ger dem den freden. Ja.
Jo, men det så här säger Sherman, svarar då den här borgmästaren i Atlanta.
Mm.
Så svarar han så här: ni kan inte beskriva kriget med hårdare ord än jag. Kriget, helvete, det går inte att ändra på. De människor som har dragit kriget över vårt land förtjänar alla de förbannelser som ett folk kan uttrycka. Jag har ingen del i att detta krig brutit ut, och jag är idag redo att göra fler offer än vem som helst av er för att freden ska återvända. Men ni kan inte samtidigt få fred och en tudelning av vårt land.
Nej, det samlar ju hela frågan att det är inte möjligt att få fred om inte unionen håller, att det blir ett enat Amerika då. Men vi kan väl lämna den här Sherman.
Ja, för nu. Ja, precis. Han är en intressant karaktär, och han har ju visat sig kapabel en lång tid, och han blir ju tilldelad det här befälet av Grant när Grant åker. Så att, och han ger ju den här gåvan till, kan man säga, till Abraham Lincoln precis innan. Och det här med valet är viktigt här, för att Shermans framgång här i Savannah ger ju Abraham Lincoln ett trumfkort i det kommande valet. Och Abraham Lincoln svarar själv här att han var väldigt osäker om att ska tillåta det här, men det var nothing risked, nothing gained.
Men om vi vänder lite norrut då, för samtidigt med det här så har ju Lee återkommit, om man uttrycker det så, från norr med sin armé. Och faller tillbaka då mot Richmond och Petersburg. Det är två städer som egentligen ligger ganska nära varandra. Petersburg ligger ju strax. Och det är ju industriella centrum. Och här utspelar sig ju en oerhört långvarig belägringsstrid kring de här städerna. Där ju Lee med det han har håller emot Grants försök att liksom inringa. Och det här är ett spännande inslag nu. Återigen här i den här, vad ska vi säga, om vi ska beskriva det här som ett första eller ett modernare krig, att de här skyttegravstriderna här har en touch av första världskriget. De är oerhört stillastående. De pågår i månader. Det finns de som, det är lite beroende på vem man läser här, hur långt det pågår, men pågår från liksom sommaren 64 och ända fram då sen mars-april 65. Och spännande här att man beskjuter ju de här städerna med oerhört tungt artilleri. De har bland annat en mörsare som heter Diktatorn. Diktator, jag blir nästan lite... Ja, lite sådär, man drar lite på munnen. Men också att här, och det borde du vara intresserad av, att man bygger skyddsrum systematiskt i civilbefolkningen.
Ja, men alltså, jag hajade till på det där faktiskt.
Vad säger du om det?
Det var faktiskt en nyhet för mig. Nej, men, jag vet inte vad jag ska säga om det egentligen. Det är klart att det finns ju många exempel på civilbefolkningen som tar skydd. Det exemplet som jag brukar använda när man diskuterar liksom det tidigt organiserat civilförsvar, det är ju i Köpenhamn 1807 och den engelska bombarderingen av den staden där.
Ja, just det.
Men här var faktiskt ett intressant exempel, för här beskriver några ögonvittnesskildringar om hur man gräver upp hål i marken i princip, och så lägger man på lite stockar och så fyller man på med jord ovanpå. Alltså en ganska simpel typ av...
Enkel kolsup,
ja,
som man säger.
Jag vet. Men samtidigt så är det ju, då drar man ju ner vad nivå på vad ett skyddsrum egentligen ska innehålla, och till en milda grad att man egentligen kan använda vilket, vad som helst. En grotta kan också vara ett skyddsrum i så fall. Så jag vet inte, det är skillnad på någonting, om man ska vara liten sidospår här då. Skyddsrum är ju någonting som organiseras formellt av en stat, så här, som en del av civilförsvar. Och det är någonting helt annorlunda än bara en enskild person som gömmer sig.
Men jag tror att poängen här som är intressant är ändå att vi ser här en form av systematisk trench warfare. Men då skulle jag ju vilja säga att det har vi sett i flera, vi belägen, jag tänker nu på kriget i Sevastopol och så vidare. Va? Men ändå spännande att den här ingrediensen finns också här, och att man slåss ju om de här städerna för att de är viktiga för järnvägen. Det är viktigt för de få resurser som sydstaterna ändå har kvar här. Så det är ju det liksom någon form av last stand här. Och de här striderna runt Petersburg och Richmond, de har ju karaktären av att man försöker ringa in, och de här skyttegravslinjerna, de utsträcker sig sen så att det blir liksom ett helt system som förenar de här två städerna i princip. Och det är ganska fascinerande. Så det blir väldigt långa linjer. Det hela slutar med att Lee inser att det är ohållbart och han utrymmer de här två huvudstäderna, och han söker sig då norrut för att komma i kontakt med sydstatstrupper som finns lite längre norrut, för att möjligtvis liksom kunna fortsätta striderna. Och så småningom så är det ju så att han får sina förråd förstörda på en plats som heter Appomattox. Det är jättesvårt att uttala, Peter. Vad säger du? Vågar du uttala det?
Ja, alltså, jag chansar på Appomattox.
Appomattox. Men jag vet inte. Ni lyssnar på några av, ni får ge oss kritik.
Exakt. Ja. Det finns säkert någon lyssnare.
Och när man lyssnar på folk som säger det här, så är det faktiskt, man får lite olika bud på det här. Och vi har ju fått en del kritik från uttalen, men ni får gärna häckla oss. Kritisera oss för detta. Men hur som helst är det så att han får sina förråd, och då tänker han sig att han skulle kunna då ändå fortsätta striden om man kan nå förråd som man har på en annan plats. Och det som händer där är att han blir genskjuten som småningom. Först av Nordstatens kavalleri, och när han sen också inser att han har faktiskt en stor mängd infanteri mot sig också, så beslutar han sig faktiskt för att kapitulera. Och det här gör han ju då inför Grant, som ju är hans... faktiskt ju kollega från
West Point.
Och det skulle ju varit det här, det finns ju många som omtalat liksom det här mötet där. han väljer ju nu att kapitulera med sin armé, och det betyder ju inte att alla sydstatsarméerna nu per automatik då kapitulerar. I praktiken blir det så. Det blir så. Och Lee kapitulerar den 9 april. Och man får väl ändå säga att Grant behandlar ju ändå och Lee här respektfullt. Att officerarna får till och med behålla sina sablar. Och man skickar helt enkelt hem soldaterna. Och det viktiga tycker jag väl här är att konstatera då att det är inte så att Lee förordar att man har ungefär 100 000 man i vapen. Man övergår till någon form av grillakrigföring. För det kan man ju tänka sig då att det hade ju blivit ett oerhört utdraget krig. För med sydstatsområdet är ändå fortfarande stort. Trots att det hade blivit kluvet. Utan han inser ju detta på något sätt nyktert, att detta ska vi inte göra nu. Och kanske av ändå att han förstår att detta skulle inte gynna heller sydstatsbefolkningen i längden.
Men är det inte en åtskillnad med böcker som jag har stött på, är väl att framgången i nordstatsarmén delvis handlar om att man också inte bara strategiskt vann på fältet, så att man också gick över till man förde kriget politiskt också. Och tänk att är det inte här som sydstaterna har förlorat? De har Robert E. Lee, geniet på marken. Men det finns ingen egentligen övergripande politisk strategi för hur man ska ta sig ur den här saxen. Mm.
Bedömningarna av, och nu är vi inne lite på bedömningarna av inbördeskriget. Det finns ju oerhört många bedömningar, naturligtvis varför. Men om man då svarar på frågan varför sydstaterna förlorar. Och då är det väl så här att det man har är ju Lee som ändå upprätthåller krigföringen trots sina ledarlag, men ändå på det sättet. Och att man har mindre resurser än nordstaterna, det är liksom så uppenbart, eller hur?
Särskilt vid den här punkten.
Ja, vid den här punkten då. Men så jag tycker att den mest intressanta frågan, som jag tror att du liksom är lite ute efter här, den är ju den här att är det så att man fortfarande har en sak att slåss för som är så viktig? Och det är ju slavfrågan, naturligtvis. Men också rätten att få bestämma över sina egna liv. Men också den här frågan om äran, hedern. Och den figurerar mycket i litteraturen och förklaringarna, tycker jag. Och uppenbarligen så uppfattar jag att många forskare uppfattar att det finns inom sydstatsarmén trots allt en acceptans för nederlaget, och att man ändå har gjort det man kunde. Och det gör att man kan kapitulera med hedern i behåll. Just så det. Uppfattar jag en bedömning.
Just det.
Ja. Och jag tror att man kapitulerar så lugnt som man ändå gör. Det är att man kan acceptera, därför att man har ändå gjort det man kunde, och äran är så att säga räddad. Men det finns ju andra sätt att se på det här, naturligtvis, så är det ju. Men det är en förklaring ändå, trots allt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag är inte tillräckligt insatt, men jag tycker det verkar som helt otroligt att de egentligen har lyckats förena sig överhuvudtaget efter en sån här kataklysmisk händelse. Det är ändå 600 000 man ungefär som stupar i det här kriget. Att man ändå på något vis fortfarande, men vi ser ju det hela vägen fram till idag. Skiljelinjerna i amerikansk politik går ju fortfarande här. Det är ju fortfarande den här konflikten som pågår.
Det gör den, och den lever mer än vad man tror faktiskt. Så jag tänker ju också på en sak som man kan ta upp här, som jag nämnde i första avsnittet, att det finns ju också en sån här rörelse som heter Lost Cause-rörelsen. Och där man, det poppar upp under, kan det göra än idag faktiskt, men framförallt är det två perioder. Det är kring sekelskiftet där man reser mycket monument i sydstaterna. Man lyfter upp och beundrar ju Jefferson Davis, det är Robert E. Lee och det är den här Stonewall Jackson som är liksom de här ikonerna. Och det är inte säkert att de vill vara det, men de är det. Och det är också sen under medborgarrättsrörelsens framfart, om jag uttrycker mig så, då på 50-60-talet, där man gör då ett visst ändå liksom motstånd i sydstaterna mot det här. Sen...
Jag har suttit i Rosa Parks buss där faktiskt.
Okej. Okay. Ja. Ja, du tänker, ja, precis.
Det finns ju på ett museum i Dearborn.
Ja, och jag har varit på 90-talet, besökt faktiskt det här museet över det där Confederacy, alltså Confederated States. Och det, jag minns att nu kanske man har förändrat det där museet, men det är klart att det här är en fråga som man fortfarande debatterar, och det är inte helt självklart. Vi vet ju också att ganska nyligen, för bara några år sedan, så var det en stor debatt i USA där man plockade bort såna här monument faktiskt från inbördeskriget. Och det som ju då provocerar många är ju just detta att man hyllar fortfarande den här, så att säga. Och att det finns en mytbildning kring att det fortfarande finns en lost cause. Som också i vissa kretsar har att göra med den vita överhögheten, men att det också kanske mer handlar om möjligheten att själva få bestämma, att det var därför man slogs.
Men jag vet inte, jag håller inte med om det. Det känns ju bara som att, eller om man ska göra en cynisk tolkning av målen här nu, så upplever man ju som att det här, och jag sa till dig innan också, att man får ju känslan av att de här patriarkala farbröderna, välbeställda slavägare längs med södern här, rationaliserar så gott de kan för att behålla den positionen som de har.
Försvara ett samhällssystem som
gynnar dem. Ja. Men som inte kanske gynnar någon annan.
Nej, och jag tror inte vi kommer liksom längre i den här diskussionen. Precis. Det som jag däremot tycker att man kan komma in på, det är då att varför förlorar södern? Och det har vi egentligen nämnt där. Och det är ju framförallt den enkla förklaringen att man har bristande resurser. Och det går egentligen inte att komma fram, tycker jag, egentligen till ett mer övergripande svar.
Nej, jag tycker inte heller det.
Om man bara tittar det är på, helt enkelt på det sättet.
Ja, men det är bara att titta på den. Ja, men så, jag vet att förra avsnittet så diskuterade vi siffrorna bara rent demografiskt. Men jag menar, vi pratar också, industriella kapaciteten är någonting 24 mot 1.
Ja.
Alltså den typen av möjligheter fanns ju inte i södern att ens... De kan ju inte bygga upp sina med på det viset. Och det ser vi också i slutstriden med Grants offensiv här mot Richmond. Han offrar ju hur mycket folk som helst. Testar och gör ett nytt försök. Ja, det gick åt helvete, testar. Det är som nästan en avsaknad av respekt för människoliv, får man nästan säga.
Mm.
Men det är ju för att de kan fylla på. Och med under hela kriget så har man ändå förmågan att sälja, att exportera varor till Europa för att understödja sin egen ekonomi. Men de förutsättningarna finns ju inte söderut.
Man kan väl egentligen säga att jag tycker att sydstaterna egentligen, trots de här stora skillnaderna, ju egentligen lyckas hålla ut oerhört länge i det här kriget. Det är snarare så, skulle jag vilja säga. Sen kan man ju vända på frågan då, och så säger man så, varför vinner nordstaterna? Det är ju då naturligtvis en spegelbild av det här. Men jag tycker att man skulle kunna resonera kring en sak. Är det så att, är det viktigt att man har, att man slås för en, så att säga, rätt sak?
Ja, jag vet inte, men det samtidigt...
Jag vet
ju
inte det heller.
Om, nej, men det är ju en efterhandskonstruktion också, ja, att säga så. Det är klart att hade de förlorat det här kriget så hade man kanske sett det på annat vis. Å andra sidan, om man ska resonera kontrafaktiskt kring det, så har jag ju svårt att se att man skulle acceptera, även om de skulle förlora, det skulle bli en tillfällig fred, så har jag svårt att se att det här skulle fortsätta. Förr eller senare skulle det bli en konflikt igen.
Ja, om man hade rätt ut de här förhållandena. Jag har svårt att se ett USA, ett förenat, ja, som hade varit delat i två stater.
Ja, precis. På sikt, man kan säga exakt på sikt, va? Med tanke på allt annat som hände sen i Europa och liksom revolutionstiden och sådär. Jag menar, ja.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Men du, var det här som modernt krig?
Ja, det är det man kan fråga. En av orsakerna till att vi gav oss i kast med det här före vi diskuterade frihetskriget, vilket är lite lustigt egentligen, det var ju för att vi tänker oss, det här är ju lite som...
Ja, du tar amerikanska frihetskriget.
Ja, amerikanska frihetskriget, ja, precis. För att vi tänker oss att det här är på något vis en viktig kontext att ha med sig när man ska diskutera första världskriget sen. Mm. För att många av de komponenter som man ser i första världskriget ska sen återkomma, eller kan man se här. Och det är ju bara listan. Framförallt är det ju ofta de här tekniska sakerna som dyker upp. Rälsen.
Järnvägen.
Ja, järnvägen. Ja. Liksom, industrin. Mm. Du har pratat mycket om de här, att de gräver ner sig.
Ja, att det är en sån typ av krig.
Den defensiva krigföringen har fördel.
Den taktiska överlägsenheten. Att den sättet att uppträda på slagfältet är mera gynnsamt.
Kommunikationen, telegrafen finns tillgängligt. Man kan skicka meddelanden till varandra och öka liksom hastigheten på informationen. Samtidigt så finns det ju de som menar att det är bara skitsnack. Inga av de här sakerna har egentligen någon faktiskt avgörande effekt på själva kriget. Jag hittade en jätterolig artikel av någon som heter Harvey.
Han var något, kan man väl säga, bitsk.
Något bitsk. Ja. Och han liksom listar ju bara sak efter sak här nu då, och menar att... Och en av de första argumenten som man tar fram är, det är att det här var ju ett krig som var liksom 70% infanteri, 20% kavalleri, och som gick ganska dåligt för 5% artilleri ungefär. Och som vi har gått igenom här i många fall, det är ju bara en total slakt, mycket sådana här frontalanfall med onödigt stora förluster. Även vapentekniskt, som menar att alla de här fina gadgets som nämns, granater och booby traps och allt möjligt, att de fanns där, men de hade ingen egentligen större effekt
på. Nej, alltså, de används i så liten utsträckning. Ja.
Och det tycker jag, den här Hampton Roads, vi har inte pratat om det, men det tycker jag delvis har med den här saken att göra, för det finns en viss sensationalism kring det där, och det är John Ericssons monitor mot Mary Mac.
Ja, precis, ja. Det, med ton
och det är förspelet till ubåten och det är pansarskepp och hela den här grejen. Men samtidigt så är det sån liten incident som jag har så svårt att se att
den har... Nej, det avgör ju inte kriget.
Exakt. Så där tycker jag det genomgående det är med amerikanska inbördeskriget, att man, en del av de här sakerna har höjts upp, och det kanske snarare med hur vi har tolkat historien under 1900-talet, när vi börjar titta på vilken roll som tekniken har haft på första och andra världskriget.
Då tittar vi tillbaka.
Exakt, då försöker man följa ner de här spåren då, hela vägen till så långt bak man kommer, och så hittar man de här, ja, men där finns telegrafen, där finns rälsen och det.
För jag menar, förlusterna här också i manskap och det man stampar fram, om vi jämför andra krig som ligger tidigare i historien, jag tänker på Napoleonkrigen till exempel, där är ju, det är ju inte så att det här är unikt på något sätt. Jag tänker på de förluster som franska armén och dess allierade, skulle tilläggas då, har under ryska fälttåget.
så är det enormt stora. Det är ju bara ett fälttåg. Och vi har ju stora slag under Napoleonkriget med stora förluster. Och jag tänker också på det här med våldsamheten i beskjutningen, till exempel här nu har Richmond och Petersburg och så vidare. Du nämnde ju här alldeles nyss den här bombningen av Köpenhamn 1870.
Ja, precis. Vi gled in av den. Och
som ju var fruktansvärt brutala britterna.
Ja, men verkligen. Och det är många mer som dör.
Som väckte avskyla Europa. Så att jag tror att man, och jag tänkte också på det här med, vi som ju hade en resonemang omkring det här med Shermans nu rovdrift genom södern. Jag menar att fransmännens uppträdande i Spanien från 1808 och framåt.
Ja.
Det är ju bara att ta del av Goyas ätsningar så ser man ju vilka fruktansvärda övergrepp som begicks där. Hos en armé som så frustrerad uppfattade spanjorerna som barbarer. Och där de ju förde en grillakrig i den franska arméns rygg hela tiden. Vilket ju inte var fallet här i sydstaterna på det sättet. Så att man kan väl säga så här, vi ska inte bagatellisera amerikanska inbördeskriget, men vi ska heller inte överdriva det, utan vi måste hitta en balans i vår bedömning.
Nej, men jag tycker du har helt rätt i det. Du har väl, och jag tänker att det här resonemanget kan ju också spåras hela vägen bak till den tiden, för att man har haft olika syn i Europa och USA, vilka erfarenheter man kan egentligen dra hem av det här. Och Moltke till exempel som var...
Ja, alltså tyske generalstabschefen.
Jag tyckte att det här var liksom...
Amatör, ja.
Så jag tror att det här är ju en klyvning mellan så att säga, hur man ser på militära framgångar och strategi som har funnits ända sedan den tiden, som vi också återberättar lite grann. Men det klart, det finns ju någonting i det. Jag tänker att de här slagen som var, de här krigen som var ungefär under samma period i Europa var ju betydligt snabbare, effektivare på många sätt.
Ja, jag tänkte faktiskt en sak som jag ändå reagerar på när man läser amerikanska inbördeskrigsskildringar. Det är ju att med att jämföra till exempel med den preussiska armén, så är jag ju övertygad om att rörligheten i ett tyskt anfall, alltså de tyska så att säga förbanden, om man använder ett modernt uttryck, deras förmåga till manöver måste ha varit många, många gånger större än den amerikanska. Men samtidigt så tycker jag ju att man kan ju då vända på det och säga så här. Här har vi då egentligen oerhört få officerare. Det finns oerhört många amatörer. Det finns oerhört många som får generalspositioner. Som har varit löjtnanter. Jag tänker på Jefferson Davis som börjar faktiskt med att han utsett till generalmajor.
Okay.
För Mississippi-armén. Men sen väljs av de här konfererade staterna, utbrytade staterna till president. Och sen väljer det istället. Jag menar, var han den uppgiften mogen? Det finns ju oerhört många som deltar i det. Vi har inte nämnt heller till exempel att det finns svenskar som finns med. Det är ju många som kommer till USA som deltar på nordstatssidan, som får väldigt höga befäl, som egentligen har liksom underofficersutbildning. Och det här brukar man ju prata om när det gäller liksom generalstabsutbildning, att den kommer ju först egentligen med det tyska, den finns ju inte här på det sättet. Och det tycker jag man ska komma ihåg, att det märks ju då hos många av de här. Sen finns det skickliga befälhavare. Vi har nämnt Robert E. Lee, som är duktig ändå på att manövrera.
Men om man ska vara djävulens advokat här då, och vara lite så fånigt kritiskt.
Ja.
Så bara, ja okej, okay, West Point Academy, ja de kommer allihopa därifrån och de har gamla kollegor och så. Men hur kan vi bedöma deras skicklighet när de på något vis slåss mot sig själva?
Ja, det är, tycker jag, en intressant invändning faktiskt.
Ja, alltså de ställs ju mot sin egen utbildning.
Men har
en del är skickligare än andra, det är helt uppenbart. Men den här typen av manöverkrigföring de försöker sig på, det är inte så att det är första gången. Vi har sett det förut genom hela historien. Va? Så det finns ju ett mått här av att liksom, när man skriver sin egen historia, då känns det som att det blir en hel del överdrifter och en hel del upphöjande av sin egen förmåga som kanske... vi kanske ska sätta på något annat vis om de hade prövats mot en europeisk krigföring.
Ja, det är ett intressant tankeexperiment att de har ställts inför en preussisk armén. Jag vill böjd att ha en känsla av hur det hade slutat. och jag tror även mot en fransk yrkesarmé så tror jag att det hade varit en annan sak.
Men dock tycker jag så här att om det finns någonting modernt i det så är det absolut den här industriella komponenten i det här. Och vikten av att ha industrin med sig. i Indien man kan klara av att det ser man ju absolut. Och det är en stor armé, det är mycket folk som rör sig. Det är ju linjekrigföring av gammalt snitt, men det är det. Ändå. Mm. Men det finns en sådana viktiga komponenter som jag tycker är intressant.
Och så ska jag lägga till en sak faktiskt, som liksom någon form av avslutning här. Och den är ju att det finns ju, det är ju en ideologi som finns med här. Det får man väl ändå säga, att den här politiska frågan om slavfrågan eller självbestämmande eller så vidare, den är ju drivande i det här kriget. Och det är ju nu alla religionskrig till trots, så skulle jag vilja säga ändå att det är ju någonting som är intressant med amerikanska inbördeskriget. Ja, ska vi lämna det här, Peter?
Ja, jag tänker det.
För nu, sen kan vi ju säkert återkomma.
Det finns mycket att säga om det här kriget, och som sagt, vi pratar inte om Hampton Roads och sjökrigföringen så mycket. Det kan
man ju återkomma till en annan gång. Ja.
Men tack ska vi ha då.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.